Välkomna till gudstjänst i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm efter gudstjänsten här. Idag är det bönsöndagen och temat för gudstjänsten idag är helt enkelt bönen. Den här gudstjänsten handlar om bönen och bön, det är precis vad vi ska ägna oss åt nu. Vi ber tillsammans för gudstjänsten. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig precis som vi är. Tack för att vi får be till dig och lita på att du hör oss och bryr dig om oss. Vi ber att du ska vara med oss i vår gudstjänst idag. Vi tackar dig för att du är närmare än vi själva anar och förstår. Tack för att det är så. Hjälp oss att vara närvarande och öppna och uppmärksamma på vad du vill säga till oss och göra för oss i vår gudstjänst idag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Första sången vi ska sjunga hittar du, om du skulle vilja slå upp den, på nummer 226 här. Men annars kan du bara titta på skärmarna. Vi ska sjunga tillsammans "Gå och tala om för Jesus". Läst i veckan rätt så oroväckande berättelser om personer som råkat ut för vad man kallar för chat-GPT-psykos. Nämligen när man sugs in i liksom ett svart hål av beroende till AI och chattbottar som man har väldigt svårt att bryta och som förvrider ens verklighetsuppfattning. Och den som kommenterade det här skrev hur vi har skiftat från att liksom be AI om hjälp att bli mer produktiva till att be det om hjälp att bara bli. Istället för att vara ett verktyg i våra händer så är det det som formar vilka vi är, står det. Det är så att i vår tid så framställs ofta identitet som någonting som man väljer eller skapar eller presterar. Inte något man får utifrån utan något som kommer inifrån. Jag tror att det är en av förklaringarna till att vårt naturliga bekräftelsebehov är extra kanske framträdande här och nu i vår tid. Och så kommer liksom teknologin in i våra liv där, beredda att bekräfta oss samtidigt som den suger oss in i bubblan och beroendet. Idag får vi komma till något bättre. Istället för att komma till en maskin med våra hjärtans frågor och bördor och tvivel så kan vi komma till en personlig Gud som blev människa och som förstår oss. Istället för att fundera över hur ska jag skriva rätt instruktioner och manipulera det här systemet för att få de svar jag vill ut, så får vi vända oss till en Gud som förstår oss bättre än vi själva gör. Paulus skriver så här i dagens brevtext i Romarbrevet 8. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss. Alltså till och med när vi inte själva vet vad vi borde be om så är Gud där och lyssnar och vill svara oss. Vi kan vara totalt transparenta inför Gud. Om vi ska vara helt ärliga så har vi inte så mycket val. Gud känner oss så väl. Så istället för att skapa och prestera vår identitet så får vi bli Guds älskade barn för Jesus skull. Och här och nu i början av vår gudstjänst får vi komma till Gud och ta emot det om det är för första gången. Eller förnyas i det om vi gjort det många gånger förut. När vi kommer ärligt och transparent inför Gud och bekänner för honom hur det är i våra liv och i våra hjärtan i djupet. När vi säger till Gud det som vi kanske inte vågar säga till någon annan människa. Hur det står till här inne. Låt oss tillsammans be och bekänna vår synd och sen få ta emot Guds förlåtelse och nåd. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi får stå upp och tillsammans sjunga lovsalmen. Var glad och sjung. Thank you.
Hej, jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att ta sig fram hit till mig, så ska vi strax få någon ledtråd i skattkistan till vad vi ska prata om på söndagsskolan. Idag har vi lite extra ledarbesök. Vi har ju i Roseniuskyrkan söndagsskola i två grupper, 3-6 år och 7-10 år. Med 3-6-åringarna ska jag och Bertil vara ledare. Och när vi går ner sen ska ni gå ner för trappan till höger och stanna vid stoppskylten. I 7-10-gruppen så kommer Klara och Alma att vara ledare. De går på Strandhems bibelskola och det kommer bli superbra. Så får ni i den gruppen lära känna dem lite. Och när ni går ner för trappan sen så ska ni gå till vänster. Och är du ny här idag så är du också hjärtligt välkommen till söndagsskolan. Vi tar hand om dig där. Okej, ska vi se. Vad ligger i skattkistan? Handbojor! Är det någon som ska gå i fängelse, va? Tror ni det?
Ja.
Ja. Gå direkt i fängelse. Innan vi går ner och ser om det är någon som hamnar i fängelse i dagens berättelse från Bibeln, så ska vi sjunga månadens sång, Så mycket bättre. Och det finns rörelser så vi kan stå upp tillsammans.
Tänk dig en dag när livet leker. Tänk dig en dag när allt är perfekt. En sommardag när solen lyser skön, eller en vinterdag när det gnistrar ut snön. Så blir himlen fast mycket mer än du någonsin varit med om. Så mycket bättre än du tänkt, så mycket bättre än du känt. Så blir himlen fast mycket mer än du någonsin vågat drömma. Din tanke kan ej tänka ut ett liv i kärlek utan slut med Gud. Tänk dig en dag vi är hos Jesus. Tänk att vi var i himlen hos Gud. Det blir en glädjedag som den bästa dag. Både du och jag har ett ner om det liv. Så blir himlen fast mycket mer.
Stanna kvar här uppe, kan be för barnen och söndagsskolan, och sen ber vi med dagens bön för den här söndagen. Ja, Gud, tack för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att du vill vara deras herre och frälsare och deras vän. Vi ber att du är med dem i söndagsskolan nu. Hjälp dem och deras ledare att förstå lite mer om vem du är idag och få glädjas åt det. Gud, du som är vår tillflykt och vår starkhet, tack för att du gett oss bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön, Gud, och svara oss i din kärlek. Handla med oss efter din vilja. Låt vår bön få bli en kamp för det goda, men också en vila i dig. I Jesu namn. Amen. Nu får vi höra de två första av dagens bibelläsningar.
Brevtest Texten är hämtad ur Romarbrevet, kapitel 8, verserna 24 till och med 27. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga, så som Gud vill. Så lyder Herrens ord. Och evangelietexten är hämtad ur Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 5 till och med 8. Rätt bön. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet.
Dagens gammaltestamentliga text kommer från första kungabokens 3:e kapitel från vers 3 till 14. Salomo älskade Herren och följde sin far Davids stadgar, utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden, och Salomo offrade 1000 brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa: "Be mig om det du vill att jag ska ge dig." Salomo svarade: "Du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är idag. Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?" Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv." Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du kommunicerar och talar till oss. Tack för att det inte är dött, ditt ord, utan att det lever, att det gör saker när vi släpper löst i våra liv. Så vi ber nu, Gud, låt ditt ord få komma in i oss och låt det få göra skillnad i våra liv. Hjälp oss att höra, förstå och tro vad du vill säga till oss idag. Amen. Vad ger man till den som har allt? Jag var på 50-årsfest igår, så den frågan har jag fått fundera på de sista veckorna. Rätt många av oss funderar kanske just nu på studentpresenter. Som tur är har de flesta 19-åringar inte allt, så det brukar finnas någon slags lucka man kan fylla där. Men Salomo, han var ju kanske runt 19-20, jag vet inte, en ung man. Men han hade ju på sätt och vis redan allt ändå. Han har blivit kung. Och det sista som står i kapitel 2, kapitlet innan den här episoden vi nu har läst, liksom tar sin början, så står det att kungadömet blev befäst i Salomos hand. Han var kung och kungariket var säkert. Han hade råd att, när han gick till Gibeon för att offra, göra det ganska så liksom extravagant, inte minsta möjliga om man säger så. 1000 brännoffer. Det verkar som man har allt. Och svaret på frågan vad man ger till den som har allt, det är att man ger något som personen inte bara kan gå och köpa i vilken affär som helst, eller hur? Man ger något personligt. Man ger något som är dyrbart. Och Salomo visste, åtminstone längre fram, vad som var så dyrbart att det var mer värt till och med en guld och rikedomar, fast det också är omöjligt att skaffa med hjälp av dem. Så här skriver Salomo i Ordspråksboken 3. "Lycklig den människa som funnit visheten, den människa som får förstånd. För vishetens värde är bättre än silvrets och vinsten hon ger är bättre än guld. Hon är dyrbarare än pärlor. Ingen av dina skatter kan jämföras med henne." Den här söndagen handlar om bön, och den inbjuder oss att reflektera över vilka prioriteringar som liksom avslöjas i hur vi ber och vad vi ber om. Jesus sa ju vid ett tillfälle att det hjärtat är fullt av, det talar munnen om. Och det gäller nog kanske också när vi talar med Gud i våra böner. Så vem är det vi ber till? Vad är det vi ska be om? Och hur vill Gud svara på vår bön? Det är de tre saker som den här berättelsen lär oss och som vi ska kika på i tur och ordning. Till att börja med, vem är det vi ber till? Vi läste här hur Gud visade sig i Gibeon och gav Salomo erbjudandet: "Be mig om det du vill att jag ska ge dig." Och Salomo svarade, det första han sa, du har visat stor nåd. Det spelar roll vem det är vi ber till. Det spelar roll att om vi vet vem Gud är och hurdan Gud är. Och vi lär oss flera saker i den här berättelsen som bör hjälpa vårt hjärta på traven att känna att bön, det är faktiskt värt besväret. För det första därför att Gud erbjuder sin, eller för det första för att Gud visar sig också på ställen där vi kanske inte borde förvänta oss det. Det betonas på ett särskilt sätt i vers 5. I Gibeon visade sig Herren för Salomo. Det kan ju låta som en, bara en geografisk detalj, men det här har en lite större, liksom knepigare betydelse. Därför att Israels tillbedjan vid den här tiden är inte ordnad som den ska. Man har ställt upp tältet som man bar med sig i öknen på ett ställe i Gibeon. Men man har ställt arken som var liksom den, vad ska man säga? Det var det föremål som verkligen stod för Guds närvaro, som skulle vara längst in i tältet. Det stod på en helt annan plats i landet. Det är lite oreda i hur man närmar sig Gud, hur man ber till Gud. Och det står också tydligt att, anges redan i vers 3 där, att det här med att Salomo offrade på höjderna som någonting som inte är helt positivt. Det råder förvirring i landet om, kanske inte om vem Gud är, men hur man ska be till honom och var och på vilka sätt. Men så står det att fastän Salomo beger sig till fel ställe för att offra, så visar sig Gud där. Gud visar sig inte bara för dem som kommer på rätt sätt, på rätt plats, på rätt tidpunkt och vet hur man ska bete sig. Gud är nådigare och barmhärtigare än så. Och Gud erbjuder sin hjälp. Vilket otroligt generöst erbjudande. Be mig om det du vill att jag ska ge dig. Man frestas ju tänka, vad hade Gud sagt om Salomo bad om flera önskningar istället för bara en? Alla vet ju att det är det tricket man ska göra. Men Gud erbjuder Salomo sin hjälp, ett generöst erbjudande. Och för det tredje så ser vi att Gud håller sina löften. Det är det Salomo vittnar om när han börjar svara Gud. Du har visat stor nåd. Salomo vet att Gud är den som håller löften. Gud är den som är trofast. Hans far David var kung för honom. Och på toppen av sin karriär så ville David visa Gud tacksamhet över att han hade nått i den position han hade. Och han ville bygga ett vackert tempel, ett vackert hus till Gud. Vi kan läsa om det i andra Samuelsboken 7. Men då kommer Gud till profeten som jag inte kommer på namnet nu, och sänder honom till David och säger så här: ska du bygga ett hus åt mig? Nej, jag ska bygga ett hus åt dig. Jag ska ge dig ett kungahus, en dynasti som består. Och din son ska sitta som kung efter dig. Och nu bekräftar Salomo till Gud: du har visat stor nåd, du har hållit ditt löfte, för nu är Davids son kung efter David. Och så använder Salomo ett av Gamla testamentets nyckelord som så ofta återkommer när Guds karaktär, när Guds person och väsen ska beskrivas. Det hebreiska ordet hesed, som brukar översättas trofasthet eller ibland kärlek. Att Gud är den som håller sina löften och håller sitt förbund. Och han har hållit det löfte och sitt förbund han gav till David, för nu sitter hans son på tronen. Han har också hållit det löfte han gav till Abraham århundraden tidigare. Ni minns kanske, om ni har läst de berättelserna, hur Gud kom till Abraham och så sa: titta på stjärnorna, kan du räkna dem? Titta på sandkornen, kan du räkna dem? Så många ska ditt folk bli, sa han till Abraham innan han hade ett enda barn. Och nu säger Salomo: ditt folk är så stort att jag inte kan räkna det. Du har hållit löftena du gav till min far David, och du har hållit löftena du gav till min anfader Abraham för sekler tillbaka. Gud är den som har lovat stort och levererat ännu större. För vad säger Jesus när han går runt i Galileen och undervisar och gör under? Han säger: här är något som är större än Salomo. Gud har inte gjort mindre saker för oss, utan större. Han har visat mer av sig själv och sin karaktär än vad han hade visat till och med på den här tiden. Här är något som är större än Salomo, får vi konstatera när vi ser Jesus. Paulus skriver att i Jesus har alla Guds löften fått sitt ja. Alltså Gud är den som lovar och den som levererar. Gud är den som ger till och med sig själv. Det är det som är större än Salomo. fick än vad Salomo var och vad Salomo fick uppleva, att Gud gav sig själv till oss i Jesus. Så vem är det vi ber till? Jo, vi ber till en Gud som är trofast och full av nåd. Och jag tror så här, att när vårt böneliv sinar, om det är trögt för oss att be, och det är det ganska ofta, eller hur? Så kan det ofta bero på att vi glömmer vem vi ber till. Vi glömmer hur dan Gud är. Vi glömmer hur god Gud är. Om vi inte minns det, då känns bönen mest som en börda. Vad behöver vi göra då? Vi behöver göra precis vad Salomo gjorde. Vi behöver återberätta Guds godhet och trofasthet för oss själva. Vårt hjärta behöver få evangeliet predikat för sig, ofta. Jag behöver det varje dag. Och den bön som Jesus lärde lärjungarna att be hjälper oss med det. För den börjar så här: Fader vår som är i himmelen. Vilken rätt har jag att kalla den Gud som sitter i himmelen för min far? Ja, den rätten har jag fått tack vare Jesus, helt av nåd. Det är något större än Salomo, eller hur? Gud är så god, Gud är så generös, Gud är så trofast. Han är vår far. Så får vi börja varje bön till honom. Fader vår, Gud, du är min far. Tack. Du har varit så god, du har varit så trofast. Och ju mer mitt hjärta förstår av det, desto lättare blir det för mig att be. Men vad ska vi be om? Vad ska vi be om? Ja, Salomos bön här är ett positivt exempel. Vi vet det eftersom det står att Gud blev glad av den bönen. Så det är en ganska tydlig hint om att det här kan vi lära oss något av. Vad ska vi be om? Jag är bara en ung man, bad Salomo. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare här bland ditt folk som du har utvalt. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Man skulle kunna säga att Salomos bön handlar om tre saker. Den handlar om press, den handlar om prioriteringar och den handlar om perspektiv. Den bottnar i pressen som Salomo känner i den position han nu har hamnat i. Han är ung och han är liksom radikalt otillräcklig för sin uppgift. Jag vet varken ut eller in. Det betyder det är ett uttryck för att säga jag vet ingenting. Jag har inte koll på läget. Det är ovanlig och imponerande självinsikt för en ung man. Jag vet, för jag har själv varit en sån. Så han känner en press. Jag har fått en uppgift om position som jag inte är mogen och redo för. Men så uttrycker bönen också ett sunt och ödmjukt perspektiv. För om och om igen beskriver Salomo sig själv som tjänare. Och han kallar Israel inte för sitt folk, utan när han vänder sig till Gud i bön så kallar han Israel för ditt folk. Och när Gud svarar, när det står att bönen gladde Gud, och så kommer Guds svar: eftersom du har bett inte om ett långt liv för dig eller rikedom till dig eller att dina fienders liv ska bli korta och så vidare. Det är det som gläder Gud. Att Salomos bön var inte motiverad av själviskhet och begär hans liksom individuella agenda, utan hans bön var motiverad av ödmjukhet inför Gud. Självinsikt, men också motiverad av omsorg om andra människor. Salomo ber om hjälp att tjäna väl i den kallelse som Gud har gett honom och på den plats som Gud har tilldelat honom. Och tänk efter nu, om Salomo är kung fast han säger det är ditt folk, vad ska vi använda för begrepp för att kalla Guds folk som bor inom ett bestämt gränser och där det finns en kung? Ja, det naturliga sättet att beskriva det är ju Guds rike. Det som gläder Herren är att Salomos perspektiv i bönen är fokuserat på Guds rike. Vad är det Salomo behöver? Vad är det han prioriterar? Han kunde ju be om allt möjligt. Han fick det här liksom vidöppna, carte blanche. Be om vad du vill. Han kunde bett om allt möjligt, men bönen visar oss vad Salomo prioriterar. Han ber om vishet, att förstå det som är rätt. Jag tycker det är fascinerande hur Salomo beskriver visheten. Han beskriver den som ett hjärta som hör, eller ett lyhört hjärta. Vad var kungens uppgift? Jo, kungen ska ju vara den första och den främste i sitt folk. Kungen representerar folket, han står för folket, ni vet. Om en kung går ut i krig, då är hans folk i krig. Han agerar som i folkets ställe liksom. Så man kan säga att kungens främsta kallelse var att vara en idealisk israelit. Och det han ber om hjälp med, att det han ber Gud om, det är helt i linje med Guds främsta bud till var och en i sitt folk. Hör, Israel, Herren vår Gud är en, och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta. Det är det främsta budet i lagen, säger Jesus. Det var det som Gud förmedlade till folket i Mosepredikan i femte Mosebok, och som sen judarnas folk reciterat som sin trosbekännelse och som sin främsta kallelse, att höra och att älska Gud av hela sitt hjärta. Och när Salomo blir kung och känner sig totalt otillräcklig, vad ber han om? Han ber om ett hjärta som hör. Han ber om hjälp att kunna tjäna väl i sin uppgift genom att kunna skilja på rätt och fel. Det är det som är prio ett, att höra Guds vilja och agera utifrån den. Och den kung som är större än Salomo, vår kung Jesus, han talar också på ett ställe om precis det som vi ser i Salomos bön, nämligen om press, perspektiv och prioritet. Han gör det i ett avsnitt strax efter evangelietexten vi läste idag, i Matteus evangeliet 6. Då säger han om press: bekymra er inte för morgondagen. Om prioritet säger han: sök först Guds rike. Och så drar han in Salomo i den bilden och säger: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en enda av ängens liljor. Gud är god, säger Jesus. Han vet vad vi behöver, och Guds rike kommer att bestå. Och så säger han, uppmanar han oss: sök Guds rike först. Inte för att pressen att vara kung i det riket ligger på någon av oss. Det jobbet har Jesus. Riket är i trygga och goda händer. Riket står inte och faller med dig eller mig eller Roseniuskyrkan eller ELM. Men låt Guds rikes prioritet forma ditt perspektiv och be till Gud om vishet att tjäna honom väl i den uppgift som han har gett dig på den plats där du är. Vad ska vi be om? Vi ska be först och främst om Guds rike och om vishet att tjäna väl i den plats som Gud har gett oss. Så, hur ser det ut i vårt böneliv? Vilka prioriteringar har vi? Jesus gav oss ju en exempelbön, som jag sa. Den börjar med Fader vår. Så den börjar med att påminna oss vem Gud är. Och den kommer faktiskt också till Guds rike. Tillkommer ditt rike före den kommer till vårt dagliga bröd. Den utmanar våra prioriteringar att tänka på ett större perspektiv och söka Guds rike först, före vi söker våra andra behov. För vi behöver också Guds rike, eller hur? Och precis som Salomo hade perspektivet att jag vill tjäna väl för andra människor, för ditt folk, så får vi också be: tillkomme ditt rike, i omsorg om andra människor. Vi ber att Guds rike ska gå framåt i världen, att fler människor ska höra om det, ska komma till tro och ta emot det. Men vi behöver inte ha pressen, för riket beror inte på oss. Allt vi behöver göra är att be Gud om hjälp att tjäna i det hörn av Guds värld som du och jag har fått råda över. I Jakobs brev lovar Jakob så här: om någon av er brister i vishet, hand upp, så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Bön om vishet är en bön som Gud älskar att svara på. Men Jakob lägger till ett litet förbehåll där. Om du är tveksam i din överlåtelse till Gud, alltså om du inte har bestämt dig för att när Gud ger dig vishet också leva i linje med den, då kan du inte räkna med att få ett svar på din bön. Om du ändå inte tänker ta vara på den visheten, då är det inte säkert att Gud ger dig den. Det är knepigt det här med hur Gud svarar på bön. Det är den tredje frågan vi skulle ställa till den här texten. Hur vill Gud svara? Ger Gud alltid det vi ber om? Får vi precis det vi vill ha? Blir det precis som vi skulle vilja om Gud gav oss precis det vi vill ha? Ja, om vi kollar på hur Gud besvarade Salomos bön, så står det då först att bönen gladde Herren. Och så lovar Gud vishet, och den bönen går i uppfyllelse. För direkt i avsnittet efteråt så kommer den här berömda historien om hur två kvinnor kommer in med en bebis och de bråkar om vem som är den rättmätiga modern. Och Salomo, som i kapitel 2 använde svärdet för att skaffa sig själv makt, han använder nu svärdet. Och han använder det i kapitel 2 för att ta sina fienders liv. Han använder nu svärdet för att rädda det här barnets liv, och ingen skadas av det. Han får den vishet som Gud lovade honom. Men så lovar Gud mer än vishet i vers 13. Och det är precis i linje med Jesu undervisning om bön. Sök först Guds rike så ska du få allt det andra. Precis så gjorde Gud med Salomo. Han bad om vishet att kunna tjäna i Guds rike och så fick han så mycket annat. So far so good, men sen kommer vers 14. En liten liksom varningsklocka ringer i slutet av Guds svar till Salomo. Om ni har Bibeln framför er ser ni det i vers 14. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar. Och ordet stadgar, det hörde vi precis i början av avsnittet också. Där står det, Salomo älskade Herren och följde sin far Davids stadgar utom. Salomo är en komplex person. Kanske den mest komplexa och dubbla personen i hela Gamla testamentet. Ingen kung i Israels historia hade större framgångar i sin livstid. Gud höll sina löften. Israel blomstrade. Andra folk blev välsignade som Gud hade lovat Abraham. Särskilt personifierat av drottningen från Saba som kom och beundrade templet i Jerusalem och Salomos vishet. Allt ser ut att gå i lås. Men precis den tvetydighet som vi anar i den här berättelsen. Salomo älskade Herren, höll hans stadgar utom. Och Guds svar till Salomo, om du håller mina stadgar. Precis den här tvetydigheten och den här komplexiteten i Salomos hjärta, den börjar sen levas ut i större och större cirklar med allt allvarligare konsekvenser. Han fick bygga templet, men vi ser att han la mer tid, fler år på att bygga sitt eget palats. I kapitel 3, vers 3 som vi läste står det att han älskade Herren. I kapitel 11, vers 1-2 står det att han hade många hustrur och han älskade dem. Ja, det är inget fel i sig, naturligtvis. Ja, många hustrur. Det är komplicerat. Som sagt. Har man en hustru är det rätt att älska henne. Men kärleken och den yttersta lojaliteten förflyttas i Salomos liv. Han börjar sin karriär med att offra till rätt Gud på fel plats. Okej, det verkar Gud kunna leva med. Men i kapitel 11 offrar Salomo till andra gudar. Han bygger helgedomar till andra gudar för att han älskar sina fruar mer än Herren. Hans lyhörda och hängivna hjärta blir avtrubbat och till slut trolöst. Och Guds sista ord till Salomo i kapitel 11 i första kungaboken är en sorglig återkoppling till den här berättelsen vi just har läst. Eftersom du inte har hållit mitt förbund och mina stadgar ska jag rycka riket ifrån dig. Så komplicerad historia. Vilken röra det blir. Och första och andra kungaboken är ingen särskilt rolig läsning. Hur vill Gud svara på våra böner? Är det så i alla fall att Gud är lika halvhjärtad och ombytlig som Salomo? Så att när Salomo vacklar då rycker Gud tillbaka sitt löfte? Nej, Guds nåd var större och djupare än Salomo visste. Han inledde sin bön med att säga, du har hållit ditt löfte till min far David. Eftersom han vandrade i rättfärdighet och sanning. Gjorde han? Var det därför Gud var god? För att David var så perfekt? Nej, Guds löfte till David skulle bestå trots att både David och hans son Salomo vacklade. Och till och med fast kungaböckerna slutar i tragedi och exil så är inte historien över och inte Guds trofasthet slut. Långt senare kommer en ny Davids son att visa sig. Och Guds rike kommer styras av en större kung, Jesus Kristus. Och han var inte bara vis, han var visheten inkarnerad. Guds eget ord som blev kött. Han var inte bara trogen till en början, utan hela vägen till slutet. Han var inte bara lyhörd och lydig i ett bekvämt palats, utan i sin död på ett kors för sina undersåtar. Han gick i främsta ledet för sitt folks skull. Han var inte halvhjärtad, utan så full av kärlek att han gick i döden för oss. Han var inte kung över ett lokalt eller tillfälligt rike. Han är kung. För alltid i Guds rike för alla folk. Så hur vill Gud svara på bönerna? Jo, han svarar på vår bön genom att ge oss Jesus och ge oss allt i honom. Men inte nödvändigtvis med vårt tidsperspektiv. Och tack och lov för det faktiskt. Det blir kanske inte så enkelt som vi hade tänkt det. Om Gud inte ger oss det vi söker om i våra böner så kan det bero på, som Jakob skriver, att vi är tvådelade i hjärtat. Vi ser det i Salomos liv. Och det kan faktiskt vara Guds godhet mot oss. För Det blir inte alltid bara enkelt om man får allt vad ens hjärta vill ha. Salomo var ett levande bevis på det. Att få allt man längtat om efter i det här livet kan vara väldigt riskabelt om ens hjärta är delat. Men så får vi be till Jesus vars hjärta är helt och vars hjärta slår för oss. Honom får vi be till. Han är god och trofast och full av nåd mot oss. Han är vis nog att styra sitt rike. Och han vill ge oss av sin ande så att när han kallar oss till en uppgift så rustar han också för den. Och han gläds när vi utgjuter våra hjärtan inför honom och ber om hans hjälp. Så kom till Jesus med din press. Kom till honom för att få rätt perspektiv. Och gör honom till prio ett. För det här är de goda nyheterna om Jesus. Den fullkomliga Davids son, han höll Guds stadgar och bud. Men istället för att njuta av ett långt liv för egen del så gav han upp det för oss. För att han helhjärtat följde Guds väg så får vi ett långt liv, ett evigt liv. Låt oss komma till honom. Vi ber. Jesus, du är så trofast och så barmhärtig och du har hållit dina löften mot oss. Inte för att vi har vandrat i rättfärdighet och sanning, utan för att du är så mycket bättre. Så Jesus, vi vill komma till dig i vår press och vi vill be om rätt perspektiv. Hjälp oss att lyfta blicken och se ditt rike istället för allt det vi vill styra och ha och råda över. Låt oss bara få vara tjänare i ditt rike, Jesus. Vi är inte tillräckliga ens för det. Kanske inte tillräckliga för den uppgift du har kallat oss till. I församlingen, i vår familj eller i vårt arbete. Gud, vi kan känna oss så brutalt otillräckliga. Vi vet varken ut eller in. Så ge oss ett lyhört hjärta. Lär oss att höra ditt ord. Lär oss att höra din röst. Ge oss din heliga ande i vårt inre som talar evangeliet in i våra hjärtan och in i våra liv och situationer och som också kan leda oss i situationer där vi känner oss helt ställda. Ge oss vishet, ge oss lyhördhet. Hjälp oss att söka ditt rike först och främst. Tack för att ditt perspektiv är så mycket större än vårt. Tack för att du inte svarar på våra böner så som vi tror är bäst utan som du vet är bäst. Hjälp oss att uthålligt vänta. Och förstå att när vi inte får det vi själva vill ha så ger du oss något bättre istället. Tack för evigt liv med din son Jesus i Guds rike. Och tack för att det livet börjar idag. Tack Jesus. Amen.